För att om man, som Siro på Lopptorget, alltså det går ju massor med kvinnor. Det går kanske på 50 kvinnor så går det 3 män. Det är så mycket mera kvinnor som går där. För nu har jag sålt på Lopptorget i 7:e, 8:e veckan. Och jag tycker det att no, vissa karrar är ju sådana här hundar. Som man säger hundar då. Att de går med sina kvinnor. Motsatsen är vargar. Som inte går med sina kvinnor. De går helt sin egen väg. De här männen. De är inte hundar utan de är vargar. Som det är svårt att leva med. En varg, det är lättare att leva med en hund. Så, men i alla fall ja. Så att det är som på något vis att varför, men kanske att kvinnor tycker mer om kläder och de kokar och det man äter och det är mycket sånt som hör ihop med Lopptorget, att det är mindre hammare och hyvlar och borrmaskiner och. Ja, vad skulle jag säga, att det är nästan, skulle jag säga, i Vörå är en ort som är mycket, och sen är det Lappfjärd och Malax, Petalax, Närpes. De har som haft en sån här, det har kanske varit så där, vet du, att det har, mode har varit, det har inte kommit så snabbt, utan de har haft de här traditionella modellerna, att kvinnorna har vävt till sin hemgift när de var unga. Så vävde de och så använde de nästan hela livet de där kläderna som de hade gjort. Och sen kom barnen och så var det männen som behövde. Och kvinnorna hade sitt, de hade gjort det i hemgiften. Som det var på 1800-talet. Så när flickorna hade blivit konfirmerade, då när de inte gick i skolan ännu, så det var det bara sån här söndagsskola och konfirmation som var jätteviktig. Mm. Och då var de kanske, skulle de ha varit 15, 16, 17 år. Mm. Så när familjen bodde trångt i ett hus, så fick de flickorna flytta under sommaren då, eller som från, ska vi säga, från maj till november, när det var så varmt att man, för man kunde inte elda där, inte värma upp på något vis, inte. Så flyttade de ut och det, så det där inredde de det här loftet då med textiler som de hade gjort själv, som de vävde själva eller som mamma vävde. Men det skulle vara hennes eget, den här hemgiften. Och dit kunde de ta de här pojkarna sen på lördagsnätterna. Eller de hade sen vänner där och de träffades där. Och vad de nu gjorde, for på byn. Men sen då så kunde hon ta en pojke dit över natten. Men sen var det bestämda regler med att pojken måste ha kläderna på och allt det här. Men sen då, om de blev riktigt så där kära, så kunde han lämna sin klocka där som åt henne. Och den här klockan fick han tillbaka sen när de var i kyrkan och skulle gifta sig. Men att hon visade där med de här textilerna att hon var duktig, att hon kunde. Jag tänker, vet du, ja, vi pratade om det ja, då den där första gången, just om jordens resurser. Att den här förnybara resurserna, att hur mycket fabrikerna producerar på hela globalt. Att från januari till september så produceras det så mycket så att vi har använt upp den där andelen för hela året, att vi som använder förbrukar för mycket, att det hinner inte som återställa sig.
Du tänker på miljö.
Ja, miljön och råvaran också.
Råvaran.
Också det. Att det som, att man kan inte producera hur mycket som helst, inte, utan jordens resurser är så där begränsade. Att det var någonstans som jag läste om det, att i september, så då har man producerat så mycket att för att man har en viss mängd som vi kan förbruka ett år för att det ska räcka till nästa år också. Men då är det så att det här, vi säger nu har vi 2011 så, och nu är det september, så nu har vi använt upp sådär då i stort sett de resurser som finns, så nu börjar vi använda av nästa års resurser redan. Vet du, från 2012 tar vi nu deras resurser hit så vi ska kunna producera mer och mer. Så att vi använder för mycket hela tiden.
Tack, då är vi ju inne i politik och klimapolitik och miljöpolitik.
Ja, det kommer ju.
Bevisstgöring runt och trappen ner. Är det möjligt? Då är vi ju inne i den stora miljödebatten. Med och ja. Kildesortering och i vilken grad är vår, i vilken grad kan ett enkelt människa påverka med att avstå. Då är vi ju inne i den stora miljödebatten. Med och ja. Kildesortering och i vilken grad är vår, i vilken grad kan ett enkelt människa påverka med att avstå. Är det möjligt? Kan vi påverka opinion och hållningar i samhället?
Ja, men där är ju, kommer det ju så viktigt som där tycker jag det är ett riktigt kärnfrågan det här att avstå. Om alla avstår lite så då förbrukar vi de resurser som finns avgränsade till det här 2011. Då tar inte vi från nästa år utan vi om vi mera recycling och mera ta tillvara avfall och sånt. Ja, och jag tycker att det är ju kärnfrågan just det där att avstå i politiken. Och vet du, ännu ett inlägg i den här diskussionen om att avstå så var det så intressant. Jag hörde ett program om vilket avtryck vi gör i miljön. Hur mycket vi lämnar efter oss att om man som kör med bil hit och dit och hit och dit. Än om vi köper ett par joggingskor och går den där sträckan.
Eller cyklar.
Ja. Eller cyklar, ja. Då lämnar vi inget avtryck på det viset annat än vad ett skor tar i anspråk att producera ett par skor eller en cykel. Jag tror nog som att det där går igen också att folk går på Adam och Eva och håller på med recycling och sånt.
Kan du se kort om det där? Om vad du avstår?
Ja. Att då så är det att jag har ofta ganska sjukt i magen eller så där. Jag tycker det har blivit mer och mer så att det började med att jag hade laktosintolerans och sen fick jag candida och så där så att men att nu tycker jag att jag mår ganska bra men att nu har jag sen fått i tjocktarmen ännu så att jag måste vara lite försiktig med maten och så där. Som inte är så roligt. Och sen tycker jag på något vis att jag tycker det är som så härligt att skratta, att man blir som man blir på bra humör helt enkelt. Och så, men så har jag ett sånt jobb att jag jobbar ganska ensam. Så jag träffar inte så mycket människor. Vet du när jag är textilkonservator eller forskare? Det tar så mycket tid att när vi har 13 000 textiler. Ja, så att sen är det mycket så där att det är folk som frågar, som vill se och det tar ganska länge att söka fram och så visar jag en timme och sen packar jag bort igen en hel dag, kanske lite mera. Så att man har inte den här sociala som jag skulle ha tyckt om. Eller det har kanske kommit med åren. För att jag har innerst inne, eller när jag var liten så var jag jätteblyg. Jag som, en del människor är ju blyga. Så är det. Så att jag tror att det har kommit med åren. mer att man vill ha den där sociala, man vill ha de där kontakterna. Mm. Det är väldigt viktigt att ha ett nätverk.
Ja, visst.
Ja.
Helt säkert.
Ja. Och sen är det också då att vi börjar vara med min man tillsammans när han var 15 och jag var 16 år. Så då blir det, vet du, då var det då på 70-talet ännu som det var en stor kärlek. Man som lämnar allt annat ungefär, det var den här mannen.
Apropå positiv.
Så det där att då har man också, ja, kanske avstått mycket väninnor.
Ja.
Helt i onödan. Jag tror det är annat idag. Som min dotter, 24 år. Hon har, jag säger, du måste ha kontakt med dina väninnor. De är så viktiga. Fast hon har pojkvän. Jag har en syster som är ett år äldre. Hon bor i Borgå. Hon är så långt borta. Fast vi har mycket kontakt idag. Min bror är ganska långt borta. Och sen är det med barnen. Pojken har sitt liv, men vi har jättebra kontakt. Och flickan är på Åland. Så att på något vis så avstår man dem. Mm. Man släpper dem. Mm. De får gå. Mm. Nu har jag sålt på Lopptorget i 8 veckor. Nu har jag tänkt att nu ska jag tömma bort. Först tänkte jag så att jag ska... Som den som jag har i lådorna ska jag sälja nu. Så har jag tomma lådor, så kan jag sätta dit i lådorna sen då. Att jag ska sälja bort, att jag behöver inte. För det är, så, det är olika skeden i livet också. Nu är det min man och jag som bor i vårt hus, barnen är borta. Så att man planerar inte så här att om jag skulle behöva dem någon gång. Jag vet att jag behöver inte dem. Jag behöver inte dem, de där sakerna någon mera. Men att när man är ung så där och barnen är små, ja, den här saken kanske jag behöver ännu, eller om någon vill ha den kan jag ge den då. Det är bra att sälja bort det, just recycling. Jag har haft dem nu, den tiden är förbi nu när jag har haft mina saker. Mycket. Nå, inte säljer jag alltid, det finns ju nog alltid sådana som är. som man är så, tycker så om. Men egentligen så, alltså det ryms så mycket saker i ett hus, det är så mycket saker som man har som glömt att man har dem, så det är som inte så svårt att sälja dem heller inte. Mm. Och så är det ju så att det var min bekant sa att om man köper ett klädesplagg så ska man alltid sätta bort ett. Ja. Men man borde egentligen sätta bort två. Ja, så det som prylar och kläder. Och just hur det har varit i samhället att man tänker då på 50-talet så var det ännu sån här att de skulle tillverka saker som höll länge. Ja. De skulle hålla länge. Hur gör de idag? Mm. Alla tvättmaskiner och allting. De tillverkar dem inte så bra. De ska hålla 5 år och sen ska man köpa nya. Det finns som så mycket.
Skjer det hvis du kjøper en sofa fra 30-tallet eller 20? Det er solid, de ser nesten ikke brukt ut.
Ja, ja.
Mens en ny sofa er holdt i noen få år. Liksom. Det er en helt annen soliditet.
Ja. Just det, ja. Mm-hmm.
En stor forskjell.
Det er den også, vet du, vi bygde hus 87. Det var ett nytt hus. Jag ville ju renovera, men som jag sa, min man har byggfirma så han ville inte renovera. Det skulle vara nytt.
Ja,
så köpte vi en soffa då.
Ja.
Så, och den var blommig, 87.
Ja.
Så sa jag, en gång ska jag klä över den så den blev blå.
Ja.
Nu har jag redan klätt över den 2 gånger. Ja, ja. Och den är jättebra ännu.
Ja, okej. Okay. Ja, okej, över 20 år.
Ja. Ja, så att sådana saker som man är bra, varför ska man byta dem då?
Ja, visst.
Mm. Ja. Ja, jag tycker nog det är roligt. Det finns som så många just på det där att avstå.
När du hade din prylar på Lopptorget, vad det var det med Eva? Ja. Jag har levererat in ting.
Ja, 8 veckor.
Och så säljande på dem. Eva, står du där?
Nej, utan jag får bara... Jag sätter prislappen på 2 euro. Det är det bästa priset. 2 euro sätter jag på den där och så för jag den dit. Jag behöver inte stå och sälja själv inte. Det är ju jättebra. Ja.
Kanske jag köpt någonting av det.
Ja. Bord nummer 28.
Och det står 150. Men det här är ganska intressant för det här är ju rutsömmen. Den här rutsömmen. Och egentligen är det den där karelska sömmen, men den är likadan på båda sidorna.
Vad är karelsk
sömn? Det är som där rutsömmen, det är rutor. Men det här, då är det rutor också här på baksidan.
Ja. Att det är likadant, det är lite...
Det är du nämnde det salmiak-rutan.
Ja.
Det är också typiskt för Österbotten.
Kanske i lappteknik så har det ju gjort.
Okej.
Ja. Och sen när man knyter fransar så då gör man så blir det ju ofta sån där spindel. Och skärmönster. Ja, det.
Så du här måste ha flera gånger för att misslyckades han är sådana, måste ha till sådana lyckades.
Jag har skönt lite lav.
Ja, men färskorna har jag haft det. Märkte det?
Ditt lav, den första firaren.
Ja, nej, den här är lite dålig och den här och den här som har hon fått godkänt. Lärarna har sagt okej. Okay. Det är okej. Okay. Likadant där uppe.
Ja.
Och här kan man nog se redan att här var det inte som så populära märkdukarna nå mera. Nej. Det är 1887 att det var sådana skol som de lagade i skolan då. Att då fick flickorna börja gå i skola. Och...
Ja, fin då den är bam, då den är sådär smutsig.
Ja,
den är lite fin och mer. Den har släppt färg i det där garnet.
Ja. Märkt i Uleåborg. Är det mars?
25 april 1826. Märkt i Uleåborg den 25 mars 1824. Hemila Erika. Vad står det?
Hemila.
Erika Hellström. Hellström.
Född 26 och det här har hon lagat då
34. Så hon var ju bara då
8 år.
Ja,
Men att det var ju 12 års flickor som lagade de här dukarna, sydde dem. För att Det var ofta då det sen på 1800-talet så blev de skickade till internat och då var de där runt 15 års åldern och så var de där en par år. Så kom de hem som 17 år
och så gifte de sig.
Så skulle de bli gift för det var enda de fick före 1860. Ja. Det var enda, de skulle bli husfru.
Ja,
det utbildade de sig till.
Så måste de kunna det här.
Ja, och sydräkter och så skulle de kunna skriva brev och teckna.